better last with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckans läkare med mig Elsa.
Och mig Värna.
Och idag har vi ett avsnitt som jag ser så mycket fram emot att få dela med alla er. För det här handlar om REDS, som är ett väldigt vanligt fenomen inom idrottsvärlden som ju både jag och Värna vistas inom. Och det är någonting jag tror att jag själv har lidit av tidigare i mitt liv. Och idag har vi fått förmånen att träffa med en otroligt kunnig kvinna, Anna Melin, som är jätteduktig på det här området. Och jag ser verkligen upp till henne och har lyssnat på flera andra poddar där hon har gästat. Och jag har så många frågor jag vill ställa till henne. Och nu ska vi äntligen få chansen att göra det.
Det blir så roligt. Jag måste säga redan en liten spoiler för avsnittet är att det känns som att ofta när vi spelar in avsnitt så får jag repetition på kunskap som jag redan har med mig. Men den här gången lärde jag mig faktiskt väldigt mycket nytt. Allt från vad en periodisk fasta kan göra med kroppskompositionen, men också väldigt mycket inom hur det ser ut inom idrottsvärlden med ätstörningar, jämförelsevis med normalpopulationen och så. Så det är väldigt faktarik avsnitt tycker jag. Väldigt mycket kunskap.
Låt oss djupdyka in i det här nu. Det här är så bra. Njut!
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Vi välkomnar in Anna Melin som sitter och bor i Skåne och är docent. Du är dietist och klinisk näringsfysiolog. Du har arbetat inom dansk elitidrott har jag förstått. Men du forskar också mycket på idrottsnutrition, energibrist och ätstörningar.
Mm, precis så.
Ja, superspännande och väldigt roligt att ha dig här. Jag har dels lyssnat på andra poddar där du medverkar och också fått höra mycket gott om dig och att du besitter mycket kunskap på det här som kallas för REDS, relativ energibrist, som jag tycker är jätteintressant och som vi ska prata om idag.
Tack så mycket.
Ja, blev det här nu en duglig presentation av dig eller har jag missat någonting viktigt du vill flika in med eller sagt något fel?
Nej, det var korrekt alltihopa. Jag kan säga att jag utöver att jobbat i dansk elitidrott i många år så är jag även med i Sveriges olympiska kommittés hälsoteam. Så jag har jobbat där också. 2015-16 jobbade jag också för SOK. Så lite erfarenhet med svensk elitidrott har jag också.
Hur är din väg in i idrottsvärlden? Du har pluggat först till dietist förstår jag och sen byggt på utbildningen med näringsfysiologi. Hur kommer det sig att du är intresserad av just det? Visste du alltid att du ska bli och sen hur kommer det sig att du sökte dig in till idrottsvärlden? Jag tycker det är väldigt intressant.
Alltså när jag var ung så var jag 100 på att jag skulle bli korrespondent. Så det var det som var hela min. Så jag läste franska och jag skulle bara liksom. Så visade sig att jag var urusel på grammatik. Så jag fick tänka om. Och sen gick det några år. Jag visste inte vad jag skulle. För det är sådär när man är så fokuserad och det här man vill. Och sen så blev det något helt annat. Så det gick några år innan jag kom på att det var dietist jag ville bli. Och det att jobba med idrotten, det visste jag hela tiden. Alltså när jag gick in i mina dietiststudier så visste jag att det var elitidrott jag ville jobba med. Jag har själv tränat gymnastik i jättemånga år och fick en allvarlig ätstörning när jag var 13. Anorexi, alltså du vet, vägde 37 kilo eller någonting sånt. Och som sen slog över i bulimi så alla trodde jag var frisk. Det hade jag till jag var 20 ungefär. Och sen efter det så tänkte jag att om det ska ha någon mening så tänker jag då är det jag ska jobba med. Försöka liksom att använda den erfarenheten till någonting positivt istället. Så det var liksom min väg in. Och sen var jag ju då gift med en dansk, så jag bodde i Danmark. Så därför så blev det, eller vi bodde i Sverige gjorde vi. Men i och med att vi, dietistutbildningen fanns ju bara då i Göteborg eller Umeå tror jag. Så då blev det Köpenhamn helt enkelt. Alltså det var närmare för oss här i Skåne. Så då flyttade jag dit och så läste jag där. Och så hade jag sån tur att när jag var färdig, det tog ju 5 år och bli dietist. Så när jag var färdig 1995, då var det en artikel i en av de största tidningarna, Berlingske Tidene i Danmark, om ätstörningar inom elitidrotten. För då hade Jorunn gått Borgen kommit med sin avhandling på norska landslagsaktiva kvinnor. Och då tänkte jag, nu jäklar. Så då skrev jag en ansökan till Team Danmark, som är liksom elitidrottsorganisationen i Danmark, och sa att ni behöver mig. Det här kan jag, det här har jag jobbat med. För jag hade faktiskt under min utbildning så hade jag praktiserat och jobbat på en klinik här i Helsingborg som heter Anorexiapunkten. Så jag har varit med och liksom gjort redan då, både behandlat idrottare med ätstörning som dietist då. Men även varit med i och liksom arbetat omkring och utvecklat behandlingskoncept just för elitidrottare. För det fanns liksom inte så mycket kunskap om skillnader. Och så då skrev jag till dem och så fick jag jobbet. Och sen har det liksom varit så sen dess.
Fint, jag känner igen mig i det här med att jag har också gått igenom precis där vid 13 års ålder började en svår ätstörning. Och jag känner igen mig så väl i att när man har kämpat sig igenom en så tuff sjukdom och också samtidigt ser att det fortfarande finns så många som drabbas av sjukdomen och som lider av den, att man känner den här kraften av att kunna använda sin erfarenhet av det till att hjälpa andra. Jag känner verkligen igen mig, och det är väldigt inspirerande att höra dig berätta om din dröm och att du nu jobbar med det på en väldigt hög nivå och till och med forskar och gör att vi lär oss mer om det. Jag tycker, ja, jag är väldigt nyfiken på att höra mer.
Ska vi gå in på dagens tema, som ju var Elsa kort redan berättade om, relativ energibrist. Kan du beskriva, när folk frågar dig vad det betyder, vad brukar du säga?
Ja, det finns ju korta och långa svar på det där. Men relativ energibrist, det handlar ju helt enkelt om att man äter för lite i relation till den träningsmängd man har. Det är det korta svaret. Och varför det heter relativ energibrist, för det är också så där liksom konstigt uttryck, men det är ju så att när man antingen om man liksom drar ner på maten och äter för lite, eller för att man kanske vill gå ner i vikt, eller att man börjar träna mer utan att tänka på att äta tillräckligt mycket, så får man ju en, vad man kallar, negativ energibalans om man går ner i vikt. Och ofta är det ju så det börjar för de flesta, att man kanske har en period, man kan vara sjuk eller just som sagt man börjar träna mer och inte tänker på det, eller att man medvetet liksom vill gå ner i vikt. Och då gör man det, då är man ju både i negativ energibalans och man har det som heter låg energitillgänglighet. Men kroppen går ju i försvar, alltså med att försöka, vad ska man säga, alltså dels är det ju skyddande effekt att det inte ska gå så snabbt med viktreduktion, och dels för att alltså för överlevnad helt enkelt. Och då sätts ju energiomsättningen ner, bland annat viloämnesomsättningen. Men även i vår forskning har man även sett att energiförbrukningen vid lågintensivt arbete går ner. Så kroppen bara sparar ju så många kalorier som den kan. Och det vill säga att då kommer vi i energibalans igen, men på en lägre nivå. Och det vill säga att man kan ha, vad ska man säga, man kan vara i energibalans på en lägre nivå, men ändå ha för låg energitillgänglighet för att alla funktioner i kroppen ska funka. Och det är det som heter relativ energibrist, det vill säga att man är energibalans, men det finns inte kalorier till att producera hormoner till exempel, eller alltså så att man kan upprätthålla normal menstruation. Och det är det som menas då med relativ energibrist.
Kan man tänka då att man får höra om personer som säger att jag försöker gå ner i vikt och i början så var det jättelätt, och sen så har de då, för att gå ner i vikt, så har de minskat energiintaget och minskat det och minskat det. Och sen säger de att och nu äter jag ju jättelite, men nu går jag inte ner längre. Jag har hamnat på en platå. Kan det då vara att man har hamnat i sån här relativ energibrist?
Absolut. Det är det oftast. Och det här händer ju, det spelar ingen roll om du är överviktig när du börjar, om du börjar banta till exempel för att gå ner i vikt, eller om du är normalviktig. Så de här metabola adaptationerna som det heter, det vill säga att när energiomsättningen sjunker och kroppen sparar in, det sker för alla. Det är klart att det sker nog mer massivt om man är normalviktig och äter för lite. För då skyddar kroppen sig extra mycket liksom. Men det sker även om man är överviktig. Det finns det studier som har visat att överviktiga människor som har gått ner i vikt ganska mycket och sen är stabila i vikt. Det, om man tittar på deras viloämnesomsättning, alltså, så är den fortfarande låg ett år efter att de har liksom varit viktstabila. Så det här är någonting som, och då är det klart att då blir det ju lättare att gå upp i vikt igen kanske, och framförallt svårare att fortsätta ner i vikt. Så mycket väl att det är väldigt vanligt.
Det var min fråga som jag tänkte ställa. Kommer man återhämta sig nu att man är en överviktig person som du säger och man går ner i vikt? Kommer man få en ny set point så att säga, som vi säger, att man liksom kommer tillbaka till den normala ämnesomsättningen? Är det ett år eller är det någonting man forskar på fortfarande?
Ja, det är olika. Jag tycker det är väldigt olika. Det ligger inte så många studier just på det för att se, ja, men när normaliseras det här igen då man äter bra liksom, om man äter som man behöver. Och det finns studier som har tittat på korttidseffekter. Alltså om man tar en kort period, alltså typ bara ett par veckor där man är liksom i energiunderskott, då verkar det som att man hinner komma i fatt igen, att det går ganska snabbt att komma tillbaka. Men andra studier visar ju att de här vilönesomsättningen, de ligger lågt om du håller på länge. Så det kan vara svårt att få upp energiomsättning, men det går ju. Det är ju det, och det är ju det som är hela, när man jobbar, alltså just det är så otroligt många, framförallt kvinnor, framförallt unga kvinnor, som går runt och är restriktiva och äter för lite för de är rädda för att gå upp i vikt eller de vill liksom bibehålla en låg vikt eller ner i vikt. Helt förgäves. Därför att det enda som händer det är ju att alltså, så kroppen går i försvar. Och egentligen så skulle man kunna äta mycket, mycket mer än de gör. Och samtidigt ha samma vikt ändå. Men att alla processer i kroppen fungerar. Och att man kan ha mer energi i kroppen och må bättre och träna bättre och så vidare. Så att det där är så, kunde vi komma bort från alltihopa det här onödiga, restriktiva och bantandet så hade jag varit lycklig.
Det kan jag verkligen... Jag kan verkligen relatera till det här. Jag har ju själv varit så restriktiv och rädd för att äta. Och nu när jag har börjat träna mer och äta mer. Eller kanske inte ens träna mer, men framförallt våga äta mer. Och jag har inte gått upp i vikt, men jag har fått mycket mer energi. Och känner att jag orkar så mycket mer och mentalt mår bättre. Så att jag kan verkligen relatera till det här. Jätteintressant. Jag är nyfiken på hur vet man då, eller finns det något sätt som man själv kan veta om man är drabbad av rädd, som man misstänker det?
Ja, det är klart att alltså, det handlar ju en hel del om kunskap. Alltså, egentligen så tänker jag att ja, men, alltså, kunskapen om att ju mer jag tränar, ju mer behöver jag äta. Ju mer jag tränar, ju mer kolhydrater behöver jag äta. För det är också en sån här viktig del att få prata om, den här kolhydratskräcken som finns i samhället och hur viktigt kolhydrater är för hälsa. Det är sån där, men det kan vi komma tillbaka till. Men i vilket fall så, man ska säga att de tidiga tecknen, det handlar faktiskt om, för man brukar prata om det här med att ja, men hur allvarligt man blir drabbad av REDS är ju hur kraftigt energiunderskott man har, hur långvarigt det är. Det är liksom det som är avgörande. Sen är det andra faktorer som påverkar också. Vi vet till exempel att vi kvinnor är mycket känsligare än män. Det vill säga att vi reagerar mycket tidigare och mycket kraftigare än män gör. Vi vet att ålder spelar in. Det vill säga att ju yngre man är som kvinna, ju större negativ effekt får du och ju snabbare går det. Och när jag pratar yngre så pratar jag inte tonåringar, det gör jag också. Men jag pratar alltså unga kvinnor upp kanske till 25-årsåldern. Att där, när man är känns för hela det här, vad ska man säga, alltså hormonella systemet i kroppen är inte färdigt än. Så det är lättare att man får menstruationsrubbningar, man får negativ effekt på skelettet när man är yngre. Så det är det. Och sen då har man liksom tidsaspekter som man säger att okej, okay, ja men först det som händer det är ju att man blir trött. För man tömmer glykogendepåerna, man har mindre depåer både i lever och i muskel. Och det vill säga att skulle man träna till exempel så känner man sig ju trött. Alltså man blir fortare trött, man kanske inte kan träna lika hård intensivt om man nu pratar träning. Men även i förhållande till kognition, alltså till hjärnan. För man har inte näringsämnen. För hjärnan går ju på socker, så att säga. Glukos är hjärnans substrat nummer ett. Och det är klart, äter vi inte tillräckligt, då blir man tröttare. Man svårare med koncentration. Men även humörsmässigt ser man att humöret, man blir fortare arg, alltså koncentrationsförmåga och humöret är det som kanske påverkas allra först. Och sen även tankar omkring mat och vikt. Att man redan där börjar tänka liksom, alltså de första tecknen är egentligen att man nästan, och det är därför det är så lurigt det här, det är därför man just kan gå in i en ätstörning, att det här kan vara en trigger till en ätstörning, det är att de här tankarna börjar redan bara efter ett par veckor, att man tänker mer omkring mat och restriktioner och bantning och sådana saker. Så det är de allra första tecknen. Sen när vi går lite längre, då pratar vi alltså veckor, månader. Då ser vi ju, alltså skulle vi mäta det här, då ser man bara på några dagar att man ser hormonella förändringar till exempel. Vi ser att könshormonerna går ner, vi ser insulin går ner, alla växthormoner, alltså alla de här hormonerna som vi vill ha i kroppen för att till exempel svara på träning. Som östrogen är ju vårt, det är vårt testosteron, alltså det är vårt anabola, liksom. Vi har östrogenreceptorer i varenda vävnad i kroppen. Så det är klart att, och det faller redan inom en vecka när man går på bantningskurer. Så därför så är det ju liksom, och tro att man bara kan göra det här och det händer ingenting, men det gör det faktiskt. Vi får en negativ effekt direkt. Men för att man ska kunna se symptom på det, till exempel med menstruationsrubbning, då går det ju månader. Alltså vi kan inte ställa en diagnos som det som kallas för, vad ska man säga, sekundära menorré. Det är ju först 3 månader. Men om man som ung tjej, vi har ju primära menorré, alltså att man inte har fått sin första menstruation när man har fyllt 15 är det internationellt. Du vet, i Sverige säger man 16, men i hela övriga världen säger man 15. Det är allvarligt, för det kan vara liksom väldigt tydligt symptom på att man äter för lite i relation till det man behöver. Så det ska man vara uppmärksam på. Så menstruationsrubbningar för oss kvinnor är ju kanske det tydligaste tecknet. Sen kan man ju ha menstruationsrubbningar, andra, alltså polycystisk ovariesyndrom och sådana saker också. Men om man har haft regelbunden menstruation och sen den börjar bli oregelbunden eller försvinner, då ska man ju tänka kanske.
Och jag tänker det där som du säger, att mest allvarliga är om man får primär amenorré, alltså att man inte får sin första mens. Vad är det med allvarligt?
Det allvarliga, alltså det är ju symptom. Alltså det är ju inte, jag menar, det är att slippa menstruationen. Det hade ju varit skönt, tänker alla kvinnor. Så det är ju inte menstruationen i sig själv som är problematisk, utan det är det som är bakomliggande anledning. Och om den bakomliggande anledningen är att man svälter sig eller att man äter för lite, det behöver ju inte vara medvetet, det kan ju vara omedvetet också. Det gör att kroppen är, alltså hormonbalansen i kroppen är inte okej. Okay. Det vill säga att vi har till exempel, om vi tar bara östrogen till exempel för oss kvinnor, nu pratar jag mest kvinnor, det här händer ju för män också ska vi komma ihåg, men om vi tar oss kvinnor, då behöver vi östrogen ju. Och östrogenet påverkar bland annat skelettet. Det är det som är med till att säkra att vi kan formera skelettet, att det kan bli starkt. Men när vi äter för lite så får vi även till exempel ökad produktion av kortisol, alltså stresshormon, som är med till att nedbryta inte bara muskler och fettvävnad, men också skelettet. Men sen är det alla de här andra hormonerna, jag pratade om de här anabola hormonerna som insulin och IGF-1 och T3 och alla de här hormonerna. De är också helt nödvändiga för skelettet. Och skelettet är, alltså vi bygger ju skelettet från vi är kanske i början av puberteten, då började verkligen, upp till vi är ungefär 20 år. Så en ung tjej som inte har fått sin första menstruation när hon är 15, då är det tecken på att skelettet kan bli skadat. Och i och med att, som sagt, det är ju den perioden då hela skelettet ska boostas och vi ska ha det hela livet. Så det är klart att om man är i energiunderskott då, eller att man inte får i sig tillräckligt, det kan få katastrofala följder för skelettet resten av livet. Så det är väl kanske det allvarligaste symptom vi har, för att det är ju svårt. Alltså har man väl, alltså vi har en viss tid där vi kan bygga in skelettet så att säga, och gör vi inte det, då kan vi få problem senare. Och det finns massa studier på det här, att just att det finns ett väldigt, väldigt nära samband mellan menstruationsrubbningar och nedsatt skelettstyrka och stressfrakturer. Och har du fått en stressfraktur är det ökad risk för flera. Så att det är det som är, kan man säga, det allvarliga just när man är ung.
Ja, jag måste, som personlig anekdot, att jag själv hade... Jag hade ju då också, som jag nämnde då också, ätstörning där i tonåren och fick min första mens när jag var 19 år. Så det var ju ganska många år jag var utan mens då och aldrig hade fått den, primär amenorré som det ju kallas. Och Jag minns att då fick jag ganska tidigt komma till en gynekolog som ville först och främst mest bekräfta det man misstänkte då, att det var min låga vikt som var anledningen till att jag inte fick mensen och att det inte fanns någonting annat i livmodern eller så som var orsaken, och det fanns det ju inte. Och då var hon, minns jag, väldigt snabb på att säga att ja, jag vill skriva recept för östrogen till dig. Och för att jag är rädd att ditt skelett inte kommer, alltså att du kommer få osteoporos, om det heter benskörhet. Så det, och jag tror tyvärr att jag då var lite så ung och dum, om man får säga så, men jag tyckte väl att jag är minsann stark, jag behöver inga piller, så att jag tror att jag slarvade lite med det. Men jag vill också fråga dig, det är såklart svårt att veta på individnivå, men jag har haft en del problem med till exempel något som heter Köhlers sjukdom, som är att, det låter väldigt hemskt, men att ben i foten går i nekros, alltså börjar brytas ner av sig själv. Och jag har ändå haft några så stressfrakturer. Jag tänker att det kan vara en, att de här åren utan mens kan vara då något som har bidragit till det. Det har varit min teori, men ingen kommer ju kunna svara på det. Men hur resonerar du i en sån sak? Det är lite det du pratar om.
Alltså, för det första så vill jag bara säga det här med p-piller. Jag är så glad för att du tog upp det. För det här är ett sånt missförstånd. Och det finns ju, alltså det finns fortfarande idag gynekologer som skriver ut, eller läkare som skriver ut p-piller till unga kvinnor eller kvinnor som inte har menstruation på grund av svält. Och det enda man gör med det är att ta bort symptomen. För det skyddar inte skelettet. För som jag sa innan så är ju det här en massiv endokrin, alltså hormonell påverkan. Så det enda du tillför det är lite östrogen. Men du tar inte bort det ökade kortisolet och du tillför inte de andra hormonerna och du tillför inte näringsämnena och energin som ska till. Så du skyddar, alltså de studier som ligger långt, det är inte så många, men de långtidsstudier som ligger tyder på att p-piller skyddar inte mot nedbrytning av skelettet om du inte behandlar den bakomliggande anledningen. Så det är det första. Och sen, med det, för jag menar, det låter ju som att du har en autoimmun sjukdom. Jag kan inte den.
Nej, det är inte det. Alltså, jag vet inte vad det beror på egentligen. Men jo, det var nog, det är kopplat till stress. Alltså att jag hade mycket belastning. Jag tränade och sprang och allt möjligt. Och då var det alltså ett ben i foten som man kan säga gick i nekros, men lite kopplat till ungefär som en stressfraktur, fast nekrosaktigt.
Men det är väl, om jag ska flika in på det där benet. Elsa, det är ju vissa ben i foten som har väldigt dålig cirkulation. Så när du får stressfraktur i just de benen så går de i nekros för att de inte får cirkulation. Så att det inte, alltså hade du fått stressfraktur i något annat ben så hade det inte gått nekros för att cirkulationen är bättre. Så det är specifika ben som är drabbade. Så att det inte
stämmer nog.
Men samtidigt så, nu är det ju inte för att skrämma upp något. Alltså jag tänker bara, det viktiga här någonstans det är att man agerar. Och att vi hjälps åt. Det vill säga att man kanske tar ett ansvar själv för att säga att, men hur fungerar jag? Vad gör jag? Hur mår jag egentligen? Alltså att man verkligen tar sig själv på allvar och är snäll mot sig själv. Det är det ena. Och sen, det är klart att som unga så handlar det ju om föräldrar som behöver ha kunskap om att det här är inte normalt, det här är inte okej, utan man måste agera. Och man behöver stöd och hjälp kanske. Och ju tidigare, det vet ju du Elsa, och lika väl som jag, att just när vi pratar ätstörningar så handlar det ju om att agera så hundans tidigt som man överhuvudtaget kan. Att man liksom verkligen tar tag i det med hårdhandskarna. Så fort man bara mixar med maten, ska jag säga, eller mixar med träning, så ska man ta tag i det. För då är det väldigt snabbt att vända ett sånt beteende. Men gör man inte det och det blir en ätstörning, då pratar vi alltså en sjukdom som kanske tar åratal att bli frisk ifrån. Om man får adekvat. Så därför är det liksom det här med, och likadant inom sjukvården. Alltså som just det här med att man på vårdcentraler och skolhälsovården, och liksom att man verkligen tar de här unga människorna på allvar, att man faktiskt sätter in och agerar och inte bara, för det är det som är så svårt, det som du säger, men vänta då till man har fått osteoporos, alltså det är ju helt tokigt, men att att man faktiskt agerar på just den kring menstruationsdysfunktion och man tar reda på vad är det. För att alltså just amenorré, eller det vi kan kalla funktionell hypotalamisk amenorré, det vill säga menstruationsbortfall på grund av för lite mat, alltså för lite energi. Det är ju en uteslutningsdiagnos, det vill säga precis som du sa Elsa, man går till en gynekolog och man ser till att man är inte gravid och man har inte för höga nivåer av någon annan, alltså prolaktin eller något annat hormon, alltså det är inga anatomiska defekter, alltså man utesluter det. Och har man kunnat göra det, då är enda behandlingen ökad energitillgänglighet. Det finns ingen annan behandling. Och det vill säga då antingen att man ökar energiintaget eller att man reducerar träningsmängden eller en kombination beroende på. Och då är det ju jätteviktigt att veta, ja men vad är anledningen då till att man inte äter tillräckligt? Är det för dålig kunskap att man helt enkelt inte vet hur mycket man behöver äta? Det är jättevanligt. Det kan vara att man, vad vet jag, massa allergier som gör att man är, mycket man inte kan äta, det blir svårt med maten, ja då kanske man behöver hjälp med det. Det kan vara för man har tvångsmässig träning. Det är det ganska många, det pratar vi sällan om. För det är ju så himla bra att träna. Alltså nu är jag lite sarkastisk. Och man klappar varandra på axeln för att ju mer man tränar och så vidare. Men det finns faktiskt en tvångsmässighet i det som är väldigt vanligt och väldigt ofta kopplat till ätstörningar. Som är jätteproblematisk. Och det är klart att man måste veta, ja, men vad är anledningen då till att den här personen inte äter tillräckligt? Ska vi ha en psykolog med som kan hjälpa till omkring ätstörningsproblematik och tvångsmässig träning? Eller räcker det med en dietist som kan det här, som kan liksom vända på? Så behandlingsinsatsen kan ju bero ju på vad anledningen är. Men det är enda behandlingen vi har. Det här är ingen quick fix med en piller tyvärr. Alltså man måste ändra beteende, måste tänka om och måste liksom, ja, jobba omkring det.
Det låter så bra när du säger att man ska ha liksom, det du beskriver är ju ett team som jobbar tillsammans med unga tjejen eller unga killen, om det nu är en kille. Jag tänker, jag känner själv att jag har varit drabbad och exempelvis sökte vårdcentral då jag inte hade min mens och jag hade liksom, ja, påverkades i mina studier och sådär. Det var ingen som kopplade in liksom olika, de kunde inte hantera det, de kunde inte se att vad det handlade om. Jag kanske fick psykologhjälp för att, och jag fick behandling för depression för att jag var också liksom nedstämd, men hur ska man liksom skilja de här individerna? Har du, det kanske du inte har ett bra svar, eller hur ska man veta vad man ska vända sig till om man drabbas av det här? För är det vårdcentralen som ska kunna liksom selektera de här patienterna eller individerna? Eller hur ska det funka, tycker du?
Alltså, ja, jag kan ju säga hur jag skulle tycka att det skulle funka. Sen kan det vara svårt att få till det. Det är ju en annan sak. Det är så här, i tisdags, jag sitter med Internationella Olympiska Kommitténs expertgrupp när det gäller just relativ energibrist. Och vi kom med ett helt nytt sån här special issue i tisdags med nya rekommendationer om bland annat behandling och förebyggande åtgärder. Och man kan säga att det här med att jobba multidisciplinärt omkring detta, det är en förutsättning. Man behöver kunskap och man behöver jobba ihop sig beroende på, precis som jag sa, vad är den bakomliggande orsaken och hur länge har det här hållit på och hur allvarlig är det, klart? För jag menar, vi har ju personer som faktiskt, unga människor som faktiskt har osteoporos. Därför att de inte har haft sin menstruation kanske under hela, alltså, så det finns ju. Och det är klart att då är det en helt annan behandlingsinsats som måste till än om man hittar en person väldigt tidigt. Men som sagt, just det här med det multidisciplinära, det är en avgörande för en lyckad behandling. Och det är klart att inom elitidrotten, om jag nu tar så som vi har jobbat i Danmark, alltså när jag jobbade i Danmark, eller man jobbar i Olympiatoppen som är den norska motsvarigheten, eller i SOK, alltså Sveriges Olympiska Kommitté, där sitter ju en multidisciplinär grupp. Där är det läkare, en ansvarig läkare, det är kliniska psykologer, det är fysioterapeuter, fysiologer och dietister som jobbar ihop omkring en aktiv. Men det är ju de allra, allra bästa elitidrottarna. Där man har kunskapen också och där det finns liksom möjlighet för att jobba så. Sen finns det inom vissa proffslag, där har man också, alltså, där det finns pengar då att lagen själva, och vissa idrottsförbund har också. Men jag vet att till exempel Svenska Gymnastikförbundet, jag satt med i deras idrottsmedicinska expertgrupp i några år, och där bildade vi ett nationellt nätverk utav både psykologer och gynekologer och dietister som man skulle kunna använda beroende på var man bodde i landet. Men jag vet att Svenska Gymnastikförbundet efterföljande har gjort ett avtal om en hälsoscreening. Jag tror faktiskt det är Capio som de använder. Så för gymnasterna är spridda över hela Sverige, men att de då en gång om året går och screenar sig. Och då är det en hälsoenkät där man liksom får svara på frågor just omkring menstruation och mående. Och man tar vissa mätningar så man ser att liksom personen inte plötsligt börjar gå ner i vikt. Eller tvärtom kanske inte går upp i vikt fastän personen växer. För då måste man ju upp i vikt. Så att man har en läkare som faktiskt kontrollerar det här en gång om året. Och det hade ju varit fantastiskt om det var en möjlighet. Så att man liksom hade ett... För jag menar, vi vet ju vad vi ska titta efter. Det vet vi. Vi vet vilka blodprover vi ska ta. Vi vet vilka markörer som är användbara och som man ska fråga till. Vi vet att vi ska screena både för ätstörningsbeteende och för man kan ha menstruationsrubbningar och äta för lite utan att ha någon överhuvudtaget symptom på ätstörning. Det är fullt möjligt. Om du tar de som tränar, vi har ju lite idrottar i Sverige inom vissa idrottsgrenar som tränar liksom 30 timmar i veckan. De har en energiförbrukning som är tre gånger så hög som en vuxen man. Alltså, vi pratar extrema mängder. Och det kan ju vara fysiologiskt omöjligt nästan att äta den mängden mat om man inte vet. Så att man kan få relativ energibrist och låg energitillgänglighet på grund av det också. Och då behöver man ju den typen av hjälp. Liksom.
Ja, men vad fint att det händer saker i det fältet ändå. Jag tycker det lät ändå positivt.
Absolut, men det gör det. Och jag tänker också det här med att som sagt, Svenska Gymnastikförbundet har gjort fantastiska saker på det här området. Och det är ju bara fint om andra kan använda det. Både liksom, vad ska man säga, i regional nivå kanske. Att man inte bara, att det är inom, för det här är ju som sagt, jag tror, vi håller på att göra en studie nu. Där vi tittar på just relativ energibrist och ätstörningar i Sverige. Där vi har landslagsaktiva som vi, alltså inom alla idrottsförbund som vi frågar. Om de försöker få med dem i studien. Där vi har dels en enkät och så har vi kliniska intervjuer. Och sen har vi även tester och mätningar. Liksom på, där man helt enkelt går in och mäter relativ energibrist och prestationsförmåga och så vidare. Så det är tre olika steg. Men där har vi även en kontrollgrupp. Där det är ålders- och könsmatchade kontroller. Och det vi kan se i de här preliminära, vi har kommit halvvägs i den här studien. Det vi kan se det är att det faktiskt är större förekomst av ätstörningar i normalpopulation än bland elitidrottarna. Och det gör ju det ännu mer angeläget att det här är någonting för befolkningen, samhället generellt att hantera. Och vi behöver en ökad kunskap generellt ut i samhället. Och det gäller ju, alltså som jag sa, både på vårdcentral och i skolhälsovård och så vidare. Så att man faktiskt kan hitta de här personerna och hjälpa dem tidigt.
Mm. Och precis som du sa i början, när du berättade lite personligt att när du först hade anorexi som övergick till bulimi och alla trodde att du var frisk för att du gick lite upp i vikt, eller gick upp i vikt, så är det väldigt viktigt att veta att det inte alltid syns utanpå. Du behöver inte vara underviktig för att ha en ätstörning.
Nej, vet du vad? Det var bra du sa, Anna. För det, alltså det är den största myten av dem alla. Och det gäller både ätstörningar och det här med att man äter för lite eller relativ energibrist. Jag kan säga 80% av dem som har en ätstörning eller som har relativt är normalviktiga. Så det är, vi har ett fåtal, som tur är kan man säga, ett fåtal som har anorexia nervosa där man ser det. Och då är det ju ingen som kan vara i tvivel, för då är, alltså man är ju så otroligt underviktig så det syns ju verkligen. Så de allra flesta, så just det vi pratar om det här med indikation, hur ska man veta? Ja, undervikt är sällan kan jag säga. De allra flesta som har den här typen av problematik är normalviktiga eller kanske till och med väger mer än man skulle kunna tro. Utifrån träningsmängd eller energiintag. Och just också om vi tittar på, för en sak är ju vikten. Men det andra är ju kroppssammansättningen. Alltså just det här med hur mycket fett och muskler man har. Och det vi typiskt ser inom idrotten, det är ju att de som äter restriktivt, de har, och det låter väldigt ologiskt, men de har faktiskt en högre fettmassa än man skulle kunna tro jämfört med de som äter normalt. Och det ligger i studier, det ligger studier från USA, vi har också gjort sådana studier där man pratar om ett begrepp som heter within day energy balance, det vill säga, för normalt när man tittar på energibalans så tittar man på ett genomsnitt över tid, det vill säga man tittar på över ett dygn kanske eller över 7 dagar och så tar man ett genomsnitt och så säger man, ja men man är ungefär i energibalans. Men vi tittar på energibalans timma för timma över dygnet, så kan vi se att de som inte har regelbunden menstruation till exempel, de kvinnorna som har funktionell hypotalamisk amenorré, de manliga idrottarna som har relativ energibrist, det är precis, eller låga testosteronnivåer, det är precis samma sak, att deras, de har alltså flera timmar i kraftigt energiunderskott under dagen än de som liksom ligger normalt och har regelbunden menstruation. Så det finns flera saker, och det man har sett då, det är att de som har det med att man fastar i många, många timmar till exempel, eller att man, ja, man har i varje fall som sagt många timmar i negativ energibalans. Och sen kanske man äter och kommer upp igen. Men det gör att man deponerar fettväv. Så det man har sett i de amerikanska studierna, de är gjorda på löpare på gymnaster, det är ju att de har högre fettmassa än de som har en mer regelbunden, inte bara måltidsmönster, för det kan man ha, men det hjälper ju inte om du äter äpple bara liksom. Du måste ju äta energi. Så de som har liksom mer regelbundet energiintag under dagen och ett bättre liksom mönster att hålla energibalansen, de har också en bättre kroppskomposition, för de kan, vad ska man säga, återhämta sig bättre efter träning och bibehålla sin muskelvävnad på ett bättre sätt.
Och det känns logiskt, för jag tänker kroppen kan mycket snabbare frigöra energi från fett än från muskler. Så vet kroppen att, ja, men att man ligger under underskott av energi, så är det mycket, alltså man bygger ju reserver, exempelvis om man har mycket kortisol så bygger man ju fett för att det ska vara snabbt att frigöra. Man bygger inte muskler för att man är liksom stressläge så att säga.
Det går snabbt att bygga, det går otroligt snabbt att bryta ner muskler, men det går snabbt att bygga upp fettvävnad. Så det är ju det som är hela, just som du säger, är man i energiunderskott, för fettvävnad är ju inte snabbt att mobilisera. Utan det är ju, det är framförallt muskelvävnad som är snabbt att man mobiliserar om det fattas energi i kroppen. Men sen just som du säger, att när man då har de här energi, alltså positiv, som man får efter en måltid, det är ju helt naturligt, det är så det ska vara. Att en större, vad ska man säga, större möjlighet för kroppen och större drive för kroppen att deponera fettvävnad. Plus att det tar längre tid då att bygga upp muskler också, så att det är ju en tidsaspekt i det där. Som går åt motsatt håll så att säga. Så det är inte så smart att hålla på så. Speciellt inte om man vill träna och bygga muskler. Så.
Nej. Det låter det som att kanske periodisk fasta inte är det bästa om man vill bygga muskler. Om man ska hårdra det.
Ja, nej. Jag är inte någon... Nej, men alltså, sånt där tänker jag. Alla de här dieterna som kommer. Det spelar ingen... För det här har ju hållit på så herregud sedan 70-talet. Jag menar... Är det inte det ena så är det det andra. Och det ändrar sig hela tiden. Och vissa av de här dieterna som du säger med periodisk fasta som 5-2 eller något, det har ju en viss, vad ska man säga, forskningsbas. Alltså du har liksom, och normalt så kanske man, det beror ju på igen det, men vad är det vi pratar om? För om du har någon patient till exempel som har högt blodtryck, som behöver gå ner i vikt för att det är fara för, ja, men apoplexi, alltså hjärnblödning, eller man har en diabetiker till exempel som kan få en förbättrad insulinkänslighet om man går ner i vikt. Då, det är ju en sak, då har vi ett sjukdomstillstånd och en patient som behöver, som kan genom beteendeförändring och genom ändra sin kost utan att man lägger till medicin faktiskt kan få en förbättrad hälsa och en förbättrad, vad ska man säga, en reglering av sin sjukdom. Då tänker jag, då spelar det ingen roll vilken diet det är. Bara den funkar, alltså bara man kan hålla den, bara det passar till personen och man kan då uppnå den här viktreduktionen, då är det ju jättebra. Men det med att anamma de här dieterna på alla, eller liksom att människor som är normalviktiga som håller på med de här dieterna, alltså jag kan inte se någonting positivt i det, vare sig hälsomässigt eller prestationsmässigt eller socialt eller... Alltså förstår ni, för det är igen det där, men när man går på de här dieterna så Det gör någonting vid den. För det första så, som sagt, det är inte alls säkert att du får den positiva effekten som du faktiskt vill ha. Om vi tittar på prestation. Om vi tittar på hypertrofi eller liksom mobilisering av fettvävnad. Så det är inte alls säkert. Men just också hur man mår. Alltså mår mentalt. Hur går tankarna? Vad är fokus idag? Alltså under dagen, hur mår man egentligen? Både under arbetstiden men socialt liksom. För ofta är det när man går på de här dieterna så brukar det fylla ganska mycket rent tankemässigt. Det blir mycket tankar omkring mat och liksom sådana saker. Och det är det enda där med någonstans att försöka komma bort ifrån det. För många gånger gör man det ju helt i onödan. Tänk vad mycket roligt man kan göra i livet utan att fokusera på diet och vikt och sådana saker.
Det är jättebra, jätteklokt sagt, och verkligen, jag gillar hur du tar upp det här individuella också, att det kan ju absolut finnas folk som vars deras hälsostatus är på den nivån att jo, men viktnedgång är det viktigaste för att den här personen ska bli av med en svår sjukdom eller liknande, eller sänka riskfaktorer för att man har många riskfaktorer. Men det betyder ju verkligen inte att den dieten är bra för alla, så jag tycker det är superviktigt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till när du pratade lite om er forskning, och dels så kände jag bara var intressant att ni har sett att, som jag förstår det då, ätstörningar var vanligare bland, vad ska man säga, den allmänna populationen och inte vanligare, alltså mer vanligt där än hos elitidrottare. Det hade jag verkligen inte gissat, men det var jätteintressant.
Ja, och det är det, för att vi har precis avslutat en liknande studie i Danmark där vi också har haft de allra, allra bästa idrottarna, alltså de som är på olympisk nivå, alltså alltså VM och olympisk nivå, jämfört med subelitidrottare, alltså de som ligger väldigt högt men ändå nivån under. Och där ser vi samma sak, att de som ligger under också har en signifikant högre frekvens av ätstörningar än de som ligger allra, allra högst. Och det är flera anledningar, för jag tänker, en sak är det med att du kan inte bli så bra att ha en ätstörning. Alltså det är någon sån där, det är en selektion i det där också. Men också att stödet är ju helt annorlunda. Det idrottsmedicinska stödet och supportet är helt annorlunda bland de allra bästa än de som ligger under.
Ja, men verkligen. Men sen var jag också nyfiken på när du berättade om forskningen. Du sa att ni gör då mätningar för att se om de förekomst av REDS. Vad är det för mätningar?
Vi mäter massa spännande grejer. Vi mäter, dels mäter vi prestationsförmåga, alltså både styrka och uthållighet. Vi tittar på skelettet såklart. Vi tittar på, alltså vi mäter benmineraldensiteten. Men vi tittar även på skelettmarkörer för att se. Alltså för skelettet utvecklas ju över åratal. En sån här, som tur är går det ju inte fort att bryta ner skelettet, utan det tar ju lång tid. Så det kan ju vara en påverkan som har pågått kanske hela livet. Som är en kombination av träning och mat och hormoner och genetik och så vidare. Men vi har ju även precis alltså här och nu, vi kan titta på markörer både med uppbyggnad och nedbrytning av skelettet. Så det gör vi. Sen tittar vi ju på alla hormoner såklart. Men vi tittar även på glukostillgänglighet. Alltså vi har sådana här kontinuerliga glukosmätare. Så vi kan, och de registrerar allt vad de äter och hur de tränar. Så vi kan liksom följa dem under en hel vecka. Men vi tittar även på tarmflora, alltså mikrobiota, i relation till immunologi men även till mag-tarmfunktion, för den påverkas jättemycket när man äter för lite. Då är det väldigt, alltså det är inte bara allt, alltså kroppen påverkas ju systemiskt och även tarmepitelcellerna svälter. Så man får liksom, det är mycket, alltså väldigt vanligt med IBS-symptom när man äter restriktivt och äter för lite. Men det finns även studier, men nu är de gjort på anorexia nervosa patienter, så det finns inga studier på idrottare. För normalt så säger man det att träning i sig själv, det är väldigt bra för, det gillar tarmfloran. Plus att man ju ofta som elitidrottare äter extremt mycket mat, och det gillar de också, för då får de väldigt mycket mat i tarmen. Men hos anorexia nervosa patienter så ser man att där är det, de svälter ju, de här mikrobiota, de smälter ju också, för de får ju inte tillräckligt med mat. Och det gör att de här stammarna som kanske inte är så bra för immunförsvaret och inte är så bra för kroppen, det är faktiskt de som blir starkast. Och därför är vi jätteintresserade av att se, för det vi har sett i forskning det är ju att vi har ju utgått många gånger från början när vi började forska på det här, då utgick ju vi från studier och symptom på anorexia nervosa patienter, för det var det mest extrema. Men, och sen har vi gått in då på någon, precis som ni säger, de här idrottande, eller idrottarna som är normalviktiga men ändå äter restriktivt och som har menstruationsrubbning. Men vi ser samma sak. Vi ser mycket samma saker som sker med de här normalviktiga, vältränade personerna som äter restriktivt som vi gör på anorexia nervosa patienter, bland annat med skelettet och så vidare. Så därför är vi också intresserade av att titta på mikrobiota när vi pratar om de här i relation till relativ energibrist också. Ja, det är väl det är säkert massa mer som jag har glömt. Men det är det.
Men det var väldigt intressant att få ett litet axplock, verkligen. Ja. Ja, men Anna, jag har en annan fråga. Jag vill hylla kolhydrater lite. För du nämnde i förbifarten att kolhydrater är ju viktiga för hälsan. Kan inte du, jag tänker du är ändå expert på kost kan man tänka här som dietist och klinisk näringsfysiolog. Kan inte du berätta lite grann om vad du menar med att kolhydrater är viktiga för hälsa?
Ja, absolut. Jag håller med dig. Vi ska verkligen promovera kolhydrater. För, alltså jag kan börja där jag slutade. Att tarmfloran, de bakterierna som vi har i tarmen, de lever på kolhydrater. Det är kostfibrer, det är alltså både nedbrytbara, det är den näring de behöver. Så det är klart att det är ju liksom den ena delen. Men samtidigt så vet vi att alltså om man tittar på substrat, alltså vad kroppen behöver för energi för att kunna producera, ja, för att kunna röra sig och för att kunna fungera överhuvudtaget, kunna producera ATP, så är ju kolhydrater, kan man säga, det viktigaste substratet för arbetande muskler och samtidigt för hjärnan och nervsystemet också. Så glukos, att vi har liksom glukoshomeostas, alltså vi har tillräckligt med glukosnivåer i blodet, är jätteviktigt. För att vi liksom, just som vi pratade om innan med koncentrationsförmåga, men även att vi kan träna högintensivt. Det är liksom en förutsättning att vi har kolhydrater i musklerna. Att man kan ut och springa och cykla lite sådär, det är inga problem, det kan man. Men man kan inte träna hårdintensivt eller högintensivt, det går inte. Men sen har ju kolhydraterna en påverkan på våra hormoner. Det vill säga att om vi har för låga nivåer av glukos så känner hypotalamus i hjärnan av det. Och skicka signaler till exempel till hypofysen och de hormonsystemen som följs där. Så vi till exempel inte producerar tillräckligt, alltså vi reducerar produktionen av könshormoner. Så, och likadant producerar mer stresshormon till exempel. Så hjärnan känner av, så att just det här med kolhydraterna är ju jätteviktiga för att vi ska ha en normal produktion av till exempel östrogen. Så det är liksom den hormonella delen. Men kolhydrater är också nödvändiga för att vi ska kunna bygga skelettet, för att vårt immunförsvar ska kunna fungera. För immuncellerna ska glykolyseras, som det ska sitta glukosmolekyler på dem. Men även för hjärnstatus. Så om vi äter för lite kolhydrat, då kan vi inte ta upp så mycket järn ifrån maten i tarmen till exempel. Så kolhydraterna är jätteviktiga för väldigt, väldigt många funktioner i kroppen.
Samtidigt så tänker jag minns som jag själv, nu tyvärr är det så otroligt många som har gått igenom någon slags, att man har ätit restriktivt under sina år. Så jag minns när jag själv gjorde det så tyckte jag att jag var så bright, alltså att jag var så klar i hjärnan, trots att jag inte åt kolhydrater och åt väldigt, väldigt restriktivt. Och jag minns att jag pluggade jättemycket. Jag tyckte att jag kunde liksom plugga vad som helst. Hur kommer det sig? Kan du förklara den?
Ja, för man blir ju fysiologiskt dopad alltså. Alltså de här, när man äter, alltså man ökar ju samtidigt. Alltså samtidigt som, för det här är ju inte ett antingen, det här är ju ett system. Vi har massa system som hjälper kroppen för att överleva de här situationerna. Så dels så har vi ju en nedbrytning av muskelvävnad för att liksom faktiskt kunna producera lite glukos. För aminosyrorna kan ju göras om till glukos i kroppen så att vi liksom kan få. Men framförallt så ökar ju nedbrytning av fettvävnad och en produktion av ketonkroppar. Och ketonkroppar är det enda substrat som hjärnan kan gå på utöver socker. Så vi kan alltså med långvarig svält eller med extremdieter som som liksom ketondiet, alltså där man tar bort väldigt mycket kolhydrater, alltså man äter väldigt lite kolhydrater. Efter några dagar så tvingar man kroppen in i det som heter ketonkroppförbränning liksom, så att det är det som är, vad ska man säga, det över, det substrat som kommer mest i hjärnan, och det blir man hög. Alltså när hjärnan går på det, då känner man inte trötthet, man känner inte smärta, man känner inte hunger på samma sätt. Man blir liksom väldigt, väldigt alert. Och samtidigt så får du påslaget adrenalin och noradrenalin som gör precis samma sak. Men det är också det här som gör att anorektiker kan springa på löpbandet i timmar med en stressfraktur i ryggen. Och det är ju det som händer. Alltså, så man slår ut kroppens egna alltså normala. Man säger att nu är du trött. Nu ska du inte. Du har egentligen inte energi till detta. Nu ska du vid. Det trycks bort. Det är ju samma sak som händer med diabetiker. Som inte har tillräckligt med insulin. Det är precis samma sak. Alltså, när du inte får, alltså, cellerna svälter. Hjärnan svälter. Men du går på ketonkroppförbränning. Liksom. Så att det är ju inte något hälsosamt stadie att vara i längre tid. Utan det är ju liksom överlevnadsdrive, skulle jag säga.
Och nog ha en evolutionär grund om vi tänker när man var på savanner och det gick långa tider utan mat och man fick jaga, så behövde man känna sig liksom alert och kunna jaga ja, mat och springa ja, trots att ja, man...
Och det där är ju, för det är klart att det är ju precis som du säger, om man tittar på evolutions... Jag vet att det, att, för jag menar, om, alltså man skulle jämföra de här två, alltså just man tittar på, precis som du säger, evolutionsteorierna och hela det här biologiska systemet som ligger bakom med relativ energibrist, vi tittar på här och nu. Så det är klart att det är viktigt att säga att, ja, men, att jag, igen med varför det här är viktigt att förebygga, som jag tänker, det är ju just som vi säger, att, ja, men vi vet att det får negativa konsekvenser på skelettet om man håller på för länge. Vi tror att det får negativ effekt på fertiliteten. Vi är rädda för att det också kan få negativa effekter på hjärt-kärlfunktionen längre fram. För det får ungefär samma saker som händer i kroppen. Men nu pratar vi då problematisk låg energitillgänglighet. När man har det i lång tid. När det blir liksom, precis som Elsa och jag då, när man har en ätstörning. Eller som du också, Vänner, verkar som har haft det. Alltså en längre, för vi pratar veckor, månader, kanske till och med ännu längre man håller på. Det är det som är problematiskt. Det är att man liksom i perioder, som precis som du säger förr på savannen, när man är tvungen att gå, när det är hungersnöd, man är tvungen att... Det är ju inte, alltså, det är ju ändå man från olika perspektiv vi tittar på, för vi har inte hungersnöd här. Så det är den ena delen. Och göra det här ibland och gå in, alltså ta vissa, att man går på diet ibland och man inte gör. Rent fysiologiskt så tänker jag det är inte heller farligt, för kroppen är helt fantastisk på att återhämta sig. Men frågan är hur det gör med hur vi mår. Alltså om vi tittar holistiskt på oss och tittar på hela människan, så är igen det där med hur vill vi leva, hur vill vi må? Vad är det vi vill tänka på och fokusera på? Vad är det som ska vara viktigt i våra liv? Som till exempel relationer och ha trevligt och roligt och träna för att må bra och äta för att det smakar fantastiskt gott. Och man kan, ja, alltså, förstår ni, jag tänker det är helt olika perspektiv så att säga, om varför vi tittar på de här frågorna, tänker jag.
Jag tycker det är jätteviktigt att också kunna lyfta det här med livskvalitet, för att som du säger, vi lever ju idag i ett samhälle där vi inte behöver svälta. Så varför ska vi hamna i en situation där vi har en relativ energibrist, så att vi blir mindre glada, vi kan inte koncentrera oss lika mycket, vi blir trötta och vi ökar risken för som du har, alla de här sakerna du har nämnt tidigare som är riktiga hälsorisker. Så att, det känns ju verkligen bara som att om vi kan hylla maten mer och förstå mer varför maten är viktig, istället för att hela tiden se det som något farligt och något som vill oss ont. Så jag tycker det är otroligt intressant det du berättar.
Det tycker jag, jag håller med. Och sen tycker jag att det är väldigt märkligt, för att allt går i trender, och jag tycker att de senaste åren så har det ju funnits en trend, eller tycker ni säkert också, att det är liksom låg kolhydrat och mycket protein. Allt handlar om protein. Och jag förstår inte varför vi har det. Alltså, varför är det så, om då forskningen visar att kolhydraterna är viktigt och det är givet att vi behöver dem? Vart kommer, alltså,
marknadskrafter tror jag en del av det. Jag tror det. Alltså, det är ju ändå det med vad alltså, jag menar, protein är ju, ja, men det är ju livsnödvändigt med alla aminosyror. Det är ju inte det handlar om. Men grejen är den att vi får ju i oss oceaner av protein. Det är ju inte svårt att få protein till och för mycket protein så här, bara med helt vanlig mat, även om man äter vegetariskt och så vidare. Alltså det är inte svårt överhuvudtaget, för det finns protein i stort sett alla livsmedel. Men, och sen som du säger, varför kommer fokus? Ja, men, alltså, forskningsmässigt så vet vi att, ja, men, att protein är det makronäringsämne som har den högsta dietära termogenesen. Nu blir det väldigt tekniskt. Men det kostar ju en viss mängd energi. Den mängden vi äter, det kostar en viss mängd energi att metabolisera, alltså bryta ner den, transportera den, lagra den, göra om den till det den ska. Det är liksom matens termogena effekt. Och då vet vi att protein är det som kostar mest. Det vill säga att med den mängd kalorier vi äter från protein, då är det inte alls så mycket som vi faktiskt finns kvar i kroppen till att förbränna till energi. Liksom. Så det är det makronäringsämne som har det. Plus att det är det makronäringsämne som mättar mest per gram. Så det är klart att alla de här bantningskurorna, ja, men då är det smart att äta mycket protein, för det mättar mer än kolhydrater. Sen är kolhydrater näst mest, både alltså i relation till, vad heter det, mättnadsgrad, och sist kommer fett, om vi tittar på per gram per kalori liksom, eller kalori per gram. Så där tror jag har varit liksom, och sen är det också mycket fokus på bygga muskler, hypertrofiera, och att det då ska stora mängder protein till. Men det är också extremt överdrivet, för det är väldigt begränsat hur mycket kroppen kan använda. Och det man ska komma ihåg är att vi kan ju inte, det finns ju väldigt begränsade mängder inne i kroppen för hur mycket protein vi kan använda som aminosyror och protein. Alltså det lagras ganska snabbt, och sen allt det som blir över, det ska kroppen göra om. Antingen till glukos, då kan man lika gärna äta kolhydrat skulle jag säga, eller göra om det till fett om man nu ska lagra det. Så att det, och det belastar ju kroppen. Det belastar energi, alltså det kostar energi att göra det. Och samtidigt så behöver vi ju, det kommer ett avfallsprodukt utav nedbrytning av protein som heter alltså karbamid, som ska ut via njurarna. Så att vi måste dricka mycket mer vatten för att kunna, så det är liksom, och ja, jag vet, alltså jag tror det handlar mycket om, alltså jag vet att det är många som vill sälja proteinbarer och olika mjölkprodukter och så vidare, och då det är en del av det, tänker jag. Som varför det har fått en sån boost. Men som sagt, jag tror att, och det är det som är problemet många gånger, som jag då som dietist, eller du blir, många gånger upplever jag att människor när det gäller mat och vad som är nyttigt, det blir så enformigt. Ja, men då är det protein, eller är det, ja, något, det blir så, istället för liksom att tänka helheten i det. Och just det här med att det blir ofta då att, ja, men om man nu fokuserar jättemycket på protein, då glömmer man att man behöver kolhydrat också. Så att, men just det här med helheten är det, tror jag, jätteviktigt. Och man har helt enkelt, och sen, jag tror det är en kombination också. Det har varit väldigt mycket fokus på de här dieterna och hypertrofiera och protein, och samtidigt på låga kolhydratintag i de här dieterna. Så att det är väl en kombination av dem, tror jag, som har gjort att det blir fokus på det.
Mm. Om man nu lyssnar och känner att, men gud, jag vill räkna min energibehov och jag vill veta hur mycket jag behöver då kolhydrater och protein. Och man kanske inte har pengar för att det finns, jag vet att det finns dietisttjänster och gå och så. Men om man vill räkna på ett enkelt sätt själv, hur ska man göra det?
Ja, alltså, det är ju, alltså, beräkna energibehov är ju inte lätt. Det finns ju sådana här standardekvationer man kan använda för att beräkna viloämnesomsättning och sen hur många timmar man tränar olika, och det finns det olika metabola ekvivalenter som det heter för olika fysisk aktivitet. Men det är ju inget lätt. Och vet du vad, jag, Verna, är egentligen motståndare att man ska hålla på och mäta och räkna och väga och registrera och sånt när det gäller både mat och träning. För det kan bli väldigt lätt att det blir på liksom gram och kalorinivå än liksom, och det blir lätt att fastna i det om man gör det själv. Så jag tänker att jag skulle verkligen vilja slå ett slag för Sveriges dietister och näringsfysiologer som har en fantastisk kunskap Och du säger det här med, och jag tänker det kan ändå vara ganska billiga pengar att ta en sittning med en riktigt duktig näringsfysiolog eller alltså nutritionist eller dietist, det är ju de heter i Sverige, och få helt individuell rådgivning om liksom utifrån träningsmängd och utifrån målsättning med träning och vad man vill och hur man mår och liksom allting. Jag menar, det kanske räcker med 1, 2, 3 sittningar och få det än att räkna och mäta själv. Jag vet att det finns hur mycket appar som helst, det finns Oura-ringar, det finns liksom, men det blir lätt att det blir liksom igen det här, alltså det kommer ner på en nivå som förstår vad jag menar, alltså att vi kommer ner på kalorier och gram och stegräkning istället för det mer. Så nu tyvärr så säger jag lite emot dig där. Men
det var jättebra. Nej, men det är jättebra för att det blir ju som du säger. Du sa ju förut att när man är i alltså när man äter för lite så tänker jag mycket på mat och träning och sådär. Men går man över på att räkna, då tänker man istället på alla siffror. Och man säger inte maten för smaken, utan man säger det för att okej, nu vet jag att de nötterna, då är det si och så många kalorier, det är den här omsättningen av fett. Och, alltså, så att, absolut, jättebra kommentar tycker jag.
Mm. Jag har sett det alldeles för många gånger, vet du. Att man blir fångad i det på det sättet. Att man börjar med att man kanske gör det, man kanske blir ombedd att göra det till och med. Och alltså att ja, men du ska registrera och göra en matdagbok eller något sånt här. Och det kan ju vara jättebra om man då får väldigt bra rådgivning och någon som följer upp och liksom förklarar då hur ska jag använda det här i vardagen och så. Men det är så lätt att bli fångad i det. Alltså att man helt enkelt blir alldeles, att man kanske inte kan sluta väga och mäta, utan man måste hålla på. Man kan, måste äta efter ett kostschema, man måste, och det tyvärr, alltså jag hade önskat att man liksom hade, precis som ni sa innan, det här med livskvalitet, både när det gäller träning och mat och alltihopa, liksom att vi tittar lite mer på det och för vår egen skull och för varandras skull också, än och bara gå på hur många timmar man tränar och hur många kilometer man springer och hur många kalorier man äter.
Jag tycker det har varit väldigt glädjande att du som ändå jobbar på så hög nivå med elitidrottare och på kan man säga olympisk nivå.
Ja, faktiskt.
Ja, men att även du som då jobbar med så högpresterande personer också tar in det här med livskvalitet i det och att mat inte ska vara vår fiende och utan att vi ska försöka jobba med det på ett positivt sätt. Så jag tycker, och jag är helt enig med det här du nämner om dina tankar kring att väga mat och så. Jag tror inte heller, jag tror att det skadar mer än vad det ger nytta för de flesta. Men tiden springer iväg och jag känner också att jag har så många frågor till jag hade kunnat ställa och det är super, super intressant område och den här forskningen skulle jag vilja grotta ner mig mer i. Men vi måste tyvärr runda av, men innan vi gör det så har vi en fråga vi ställer till alla gäster och det är då ditt personliga bästa hälsotips. Och det behöver inte vara kopplat till det vi har pratat om. Det kan vara stort eller litet.
Oh, det tycker jag är svårt. Om det ska vara ett enda hälsotips. Ja, men jag tror för egentligen jag har sagt det. Jag tror faktiskt det här med att tänka livskvalitet. Tänka helhet istället för att... Ja, att man bara liksom går in och just de här med olika dieter fast det inte är nödvändigt. Eller, så vi hittar, lagom tänker jag. Lagom är ett fantastiskt bra ord. Och det gäller i allt. Det gäller mat, det gäller träning, det gäller liksom, jag tänker det mesta. Kan vi hitta en balans i det? Då det är nog bästa hälsotipset tror jag.
Jag håller verkligen med dig. Jag tycker det var jättefint och en bra sammanfattning på det vi pratat om också.
Verkligen. Stort tack. Det var en ära att få ta del av din kunskap och få höra dina tankar.
Tack så hemskt mycket för att jag fick lov att komma. Mm.
Jag känner redan nu att det här är ett avsnitt som jag kommer vilja lyssna på flera gånger om. För det är så fullt av information som är väldigt relevant för mig. Och för det jag vill jobba med framöver. Så jag är väldigt tacksam att vi fick till det här avsnittet med Anna.
Jag med. Och det är alltid så roligt att liksom bryta såna här myter som cirkulerar väldigt mycket. Och en av dem vill jag nu också lyfta upp en gång till, även om vi pratade om det i avsnittet också. Och det är det här med kolhydrater. För hur gott är det inte? Och det var så mycket positiva effekter för kroppen. Allt från tarmen till hjärnupptaget till idrottsförmågan eller prestationsförmågan. Så kan inte vi bara sluta med att tänka alkoholhydrater som boven, utan hylla dem ännu mer. Jag älskar det.
Ja, fortsätt äta bröd om du mår bra av det, eller pasta, granola älskar jag, gröt. Oh, det finns så mycket nice kolhydrater och de gör en så mycket mer powerful, inte minst i träningen, så jag älskar det.
Verkligen, och en till sak som vi vill lyfta innan vi över till lyckopiller och killar är att vi pratade om, det finns ju många, framförallt kvinnor men säkert också män, som vill upprätthålla samma vikt genom livet och då ofta äter ganska restriktivt. Och som Anna Melin också säger i avsnittet så är det ofta helt i onödan, för att när vi är så restriktiva så sänker vi vår ämnesomsättning i vila. Så tänk att du skulle kunna vara exakt ut som du gör, men njuta av ännu mer god mat. Och känner du nu att du inte har den balansen, så tycker jag att du ska faktiskt, om du har möjlighet ekonomiskt, satsa till att anställa eller ta hjälp av en nutritionist eller dietist för att se över hur du äter och inte göra det själv med olika appar, vilket ofta leder till att man blir väldigt restriktiv och så. Utan jag skulle verkligen uppmana, lika så som vi gör med tandläkare och läkare och så. Så om man verkligen lider och det påverkar ens liv, så ta hjälp med någon som har professionell utbildning för kost och näring.
Väldigt bra inflik, det håller jag så med om. Om man känner att det kan även vara att man själv har väldigt mycket kunskap inom området kost, men att hjärnspöken och tankar tar över som gör att man, trots att man har kunskapen, behöver hjälp för att nå målen och kanske våga äta mer och våga äta olika livsmedel som kanske inte känns helt bekvämt. Så superbra tips.
Det blir ju mörkare och mörkare på kvällarna. Det skulle kunna vara min lyckokiller, men jag väljer faktiskt dela med mig som min lyckokiller timmarna på kvällen som ensamboende. Ensamboende, det låter som att jag bor på ett äldreboende. Nej, men alltså så här, jag älskar morgonen, jag är alltid väldigt effektiv och liksom, jag älskar alla morgontimmarna. Men timmarna hemma innan man ska lägga sig, då det kanske gäller just att varva ner och inte göra så mycket saker. Jag tycker det är faktiskt väldigt svårt. Och framförallt just för att jag bor själv. Att liksom hitta mina sätt att varva ner utan att få ångest. Det är ofta, jag pratade en lång stund om det här idag på jobbet med mina AT-kollegor. Det var väldigt härligt att få liksom prata om det. Men det ledde ofta till att jag lägger mig väldigt tidigt och då så vaknar jag också väldigt tidigt, och det leder till att jag använder liksom morgontimmarna innan jobbet till att träna eller göra något effektivt, och istället för att varva ner så sover jag de timmarna liksom när vanligt folk kan sitta uppe och titta på tv, och jag äger ingen tv, så jag, det liksom, jag har försökt börja sticka och hitta lite så här, jag läser bok och, men det är jävligt tråkigt. Så det är min lyckokiller. Och jag har inte hittat någon lösning. Så jag är öppen för förslag. Om någon har hittat ett bra sätt att spendera kvällarna på hösten själv.
Men det är då att du känner att du inte kan komma till ro. Är det det som är problemet?
Ja, men precis. Min kollega bara, men kan inte du bara lägga dig i soffan och bara inte göra någonting? Och det är typ det värsta jag kan tänka mig. För att då är jag verkligen så här, det går liksom full spinning i min hjärna, bara jag måste hitta på någonting. Det är lite så här, ångesten når en när man inte gör något alls. Och det har funkat fint just när jag stickar och lyssnar på ljudbok. Men jag blir efter typ 30
40 minuter uttråkad, då känner jag bara, men nu kan jag väl lika väl borsta tänderna och gå och lägga mig liksom. Det är inget fel med att lägga sig tidigt, men samtidigt om jag lägger mig tidigt för att undvika att vara själv, så blir det lite.
Ja, jag funderar på, för jag förstår precis vad du menar, och jag tänker tillbaka på den tiden innan jag hade sambo. Men det jag verkligen kunde uppskatta var om att typ tända ljus, göra det mysigt i soffan och sen hitta en serie, att om man har hittat en serie som man verkligen är hooked på, mm, och tycker det, man kommer in i den så mycket. Jag, alltså det är inte att jag kollar på serien och samtidigt gör någonting annat, utan jag är verkligen hooked i serien. Kan du, och då blir det också att man är så nyfiken på vad som ska hända näst och näst och näst. Mm. Så man vill verkligen fortsätta kolla, och det är väldigt skönt för man på något sätt kanske släpper vardagen och det man håller på med och allt igen. Alltså även om man tycker om sin vardag, så är det skönt att ibland inte tänka på det. Det har varit min en sån grej för mig. Har du kunnat göra det?
Absolut. Det är bara så att jag är lite emot skärmtid på kvällen. Och då har min lösning istället varit liksom läsa bok. Och när jag har en bra bok som jag tycker är väldigt intressant, då funkar det jättebra. Men just nu så läser jag en bok som jag får typ lite ångest av. Och då vill jag inte läsa den på kvällen. Men jag borde nog hitta en annan bok som jag kan bättre läsa på just kvällen. Men jag vet inte, jag är lite så här. Jag tycker det är jobbigt att ha skärmar på kvällen.
Mm-hmm. Mm. Så. Ja, då är vi olika helt enkelt.
Ja.
Du fick ju du, Anna.
Vi behöver inte lösa mina problem. Jag ville bara dela med mig det. Att det är inte lätt när det blir höst att vara... Ja, jag tycker det är framförallt jobbigt när det blir mörkare och mörkare att vara själv på kvällarna.
Så framförallt när man vet att man har sin partner någonstans där ute i världen. Och man,
ja, alltså, det är inte bara alltid.
Man kanske, nej, men precis. Man har någon som man egentligen vill hänga med. Ja. I feel you. Fast jag kan inte riktigt relatera.
Nej. Vad är det som händer i ditt liv den här veckan?
Alltså jag funderade, för min dag har varit, jag har varit och flängt idag. Och jag cyklar, försöker att cykla överallt. Undvika kollektivt och sådana saker. Och det har varit jättetråkigt grått väder och regn. Jag först tänkte jag, det här är så tråkigt, det här måste vara min lyckokiller. Men sen tänkte jag, tråkigt att ha väder som ens lyckokiller. Det är liksom typiskt för den här årstiden. Och då vill jag istället nämna någonting som jag har egentligen undvikit att prata om på sociala medier. För det känns som att alla gör det ändå. Och jag vet inte om det bidrar med något bra att jag ska dela stories om det. Men det är ju såklart allt som händer ute i världen, alla tråkigheter just nu. Jag känner ändå, det är otroligt tråkigt och otroligt mörkt. Jag känner mig väldigt hjälplös i det, och att jag knappt orkar kolla på nyheterna. Jag sätter lite grann huvudet i sanden, ska jag vara helt ärlig med att säga. För att jag känner, jag blir bara ledsen och ledsen.
Mm.
Ja, och att vad, är det fel på människorna? Är det fel på något system? Varför blir det så här?
Mm.
Jag känner inte att jag har så mycket mer att säga om det just nu. Det är bara tråkigt. Vi går vidare. Lyckopiller.
Har du någonting som har gjort ditt liv lite ljusare den här veckan?
Absolut. Jag har flera saker. Men jag vill ta något som har ljusat upp hela min vecka. Och som kommer fortsätta göra det från och med imorgon. Det är nämligen träningsresor. För i söndags kom jag hem från Grekland. Där vi varit på ett ställe som heter Porto Marina. Ett ganska nytt träningshotell kan man säga, eller anläggning, på en ö i Grekland som heter Limnos. Och det var första gången som jag var och coachade på just det här stället. Det är ganska nytt, så det var otroligt bra ställe, jättegod mat, bra utrustning, roliga personer att coacha. Det var så peppade människor i alla möjliga åldrar, och jag uppskattade så mycket att få, även om det inte var jättebra väder, så var det ändå en del sol, värme, natur, bada i saltvatten. Och nu när jag kom hem, jag har varit hemma i 5 dagar. Och det har varit grått och regnigt här i Stockholm. Och imorgon åker jag iväg till Spanien, till La Paret på Fuerteventura. Och kör en vecka till med olika, med coacher i både yoga, meditation och crossfit och styrka. Och det är så härligt, jag känner mig så tacksam och glad att jag får göra det här. Jag älskar att jobba med hälsa på det här sättet. Och att vi har olika saker. Jag känner mig så peppad att åka iväg imorgon igen. Så det är verkligen någonting som gör mig glad just nu.
Mm, gud vad roligt. Det är härligt att få dela glädje i grupp också.
Ja.
Med människor som har valt att liksom prioritera sin semester för en sådan resa. Det säger mycket om de personerna som åker dit.
Det är väldigt härligt. Väldigt sant. Jag uppskattar det otroligt mycket.
Ja, fint. Ja, men då kör jag också faktiskt någonting som har just typ min vardag träningsmässigt. Det är ju, träning är i stort fokus alltid på hösten för mig. För att ja, men det är, jag tycker det är lättare liksom... Ja, hänger på gymmet. Det är inte lika naturligt att man till exempelvis åker till havet eller solar eller sånt. Så det är många timmar på gymmet. Och det känns som att den här veckan, eller de senaste veckorna som träningen har satt så himla bra. Det är liksom flera saker, från gymnastik till lyftning till kondition. Alltså det bara känns som att jag är på topp på något sätt. Mm. Och det är både liksom, tack vare mycket sömn. Jag har varit frisk, inga skador. Jag är väldigt tacksam för kroppen som pallar med all den mängd träning som jag utsätter den för. Men den får också vila och mycket näring. Och kanske relaterat till det här avsnittet, inse hur roligt det är att man har gått över från att träna för att det är en, vad ska man säga, vad heter det, sån här tvångsbeteende?
Ångesthantering kanske?
Ja,
tvångsmässig träning?
Ja, från tvångsmässig träning till att man tränar för att det är roligt och det utvecklar mig. Och det är liksom inte det här, åh nej, nu åt jag igår någonting så jag måste träna ett pass för att jag ska bränna bort de här kalorierna. Jag hade liksom nästan glömt hur det var och det är inte alls länge sedan. Ja, det känns bara himla roligt med träningen och det är ju jätteroligt att utvecklas på olika plan. Och skita i hur man ser ut egentligen, utan mer fokusera på prestation och inte alltid det heller. Alltså, förstår du? Liksom,
känsla kanske? Känsla
och självbild. Och så här, liksom, man känner sig stark i sig själv.
Jag älskar det. Jag kan så relatera och jag blir väldigt glad att höra. Alltså, jag tror också att, helt ärligt, om man nu vill prestera sånt, jag tror att allt sånt kommer bli bättre också av att man har en bättre självbild. Man har ett kanske lite mer snällare varför. Mm. Och inte har det här strupen, eller vad säger man, kniven mot strupen, att man måste göra detta och detta och detta, för då det sätter bara käppar i hjulen.
Exakt, exakt. Ja, det är skoj.
Nej, jättekul. Jag ser att du tränar på mycket. Jag är imponerad. Du tränar på mycket, verkligen. Till alla er lyssnare, tack för det här avsnittet. Ni får jättegärna komma med feedback och önskemål. Prenumerera om ni vill det. Dela avsnitten får ni otroligt gärna göra. Vi blir jätteglada när ni delar på stories om ni lyssnar på avsnittet. Det är kul att få se vilka ni är som är på andra sidan av podden, kan man säga.
Och lite relaterat till det här. Första adventhelgen så kör vi ju livepodd på fitnessfestivalen. Så boka in era biljetter om ni vill se oss podda live med otroligt bra gäster.
Ja, det kommer bli fantastiskt. Så det är på fitnessfestivalen i Älvsjömässan. Mm. Första advent. Det är en söndag. Vi kommer ha två olika gäster. Det är två fantastiskt kloka, starka, inspirerande kvinnor. Så hoppas att vi ses på fitnessfestivalen.
Ta hand om er!
Lyckans läkare med Värna och Elsa.